Och ett nytt möte blir det lördag kväll, 7:03. Om en minut får vi nyheter. Och sen undrar Nicke Nordmark, kan man göra slut med en kompis? Programmet heter Förmiddag.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Och först ut är Petra Mede på midsommardagen, alltså klockan 1. Nu är klockan 4 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Ekot. I Högsbo höjd i Göteborg hittades en person död igår kväll och polisen har nu inlett en förundersökning om mordet, säger polisen till Göteborgsposten. Larmet kom in vid 8:30 och det finns ingen misstänkt i nuläget. Säkerhetspolisen varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema klubbar som drar till sig unga och som finns både på nätet där de rekryterar medlemmar och samtidigt tränar exempelvis kampsport eller på gym för att stärka gruppens våldskapital. Liknande klubbar finns bland annat i USA och Kanada. Och enligt Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, har personer utomlands som kopplas till terrorverksamhet även varit med och byggt upp verksamhet i Sverige. Antalet bluffföretag på den internationella listan över investeringsbedragare ökar kraftigt. Loa Langemark på Finansinspektionen.
Det här är ju ett utbrett problem. Det är ju lite grann som att om man tänker på ett tivoli när man ska slå ner ett fult huvud med en slägga så ploppar upp ett nytt på ett nytt ställe. Lite så är det.
Ett sätt som bedragare ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. Investeringsbedrägerier har blivit en jätteindustri och på den lista över bluffbolag som den internationella samarbetsorganisationen för finansmarknadsmyndigheter har finns det nu över 31 200 namn. Till tidningen Dagens Industri har Meta sagt att bolaget kontinuerligt utvecklar nya metoder för att bekämpa bedrägerier. Moa Langemark igen.
Jag kan ju bara konstatera att problemet finns kvar.
Reporter Hanna Malmodin och Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Sen 5:02, morgonens vetenskapsradio med Camilla Widebäck. Nu är klockan 4:02. Det är tidigt torsdag morgon den 12 juni. Och strax här i P1 ska vi än en gång sända förmiddag med Nicke Nordmark. En repris från 21 mars. Då var samtalsämnet, ska man och kan man göra slut med en kompis?
Hur funkar sex bland hermafroditer? Det får ni veta när vi djupdyker i sniglarnas och snäckornas parningsvanor. Där förekommer ringdans, där nyttjas kärlekspilar och så har vi pantersniglarnas akt då som kanske kan liknas vid bungee jump 6. Detta i Naturmorgon lördag 6:10.
Jag ska börja med att måla upp en scen i en film. Det handlar om den irländska filmen The Banshees of Inisherin. Och där vill plötsligt den medelålders musikern Colm inte längre vara vän med bonden Porrick. Och han säger det rakt ut och utan pardon till honom.
I just don't like you no more.
You do like me.
I don't.
You liked me yesterday.
Oh, did I, yeah.
Och genom den här filmen så försöker Porrick förstå varför hans vän inte vill vara med honom längre. Men det hela eskalerar till en tragisk konflikt istället. Så hur gör man slut med en vän på ett bra sätt? Och när är det läge att göra det egentligen? I dagens program gästas vi av psykologen Björn Hedensjö och journalisten Ida Söderberg. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Jag välkomnar Björn och Ida.
Tack.
Tack, tack.
Vad säger du Björn om Colms väldigt raka sätt att säga till sin vän att han inte gillar honom längre?
Lite blandad kompott. Det är bra att vara rak, tycker jag. Mm. Och det är också bra att så här, utgå från sin subjektiva upplevelse, alltså att han berättar det han känner så. Sen så kan man önska att han skulle ha varit lite mer specifik. Om man sitter där i mottagarändan så vill man kanske gärna höra vad exakt är det som gör att du inte tycker om mig längre, för då får man ju chansen att rätta till det kanske.
Mm. 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 Ja, vi ska gå in mer på det här med dig snart, men jag vill bara höra vad du tänker, Ida, det här raka sättet att bara säga det rakt ut sådär.
Nej, jag får lite panik. Jag tycker att det är fruktansvärt. Skulle vara hemskt att uppleva
jag tänker
det
faktiskt,
där i det verkliga livet.
Ja, men jag tänker lite lika som du. Jag vet inte hur man skulle ha reagerat. Men vad tror du? Hur hade du reagerat då? Liksom, vad hade du sagt om någon sa så där till dig?
Nej, jag hade väl börjat gråta. Men jag hade ju också gått till attack tillbaka. Jag hade nog inte kunnat ta det där.
Nej, nej. Björn, hur hade du reagerat tror du?
Jag hade nog blivit lite ledsen förstås, men jag tror att jag hade frågat. Jag hade nog bett, så här, kan du specificera?
Hade du kunnat gå in i det psykologmodet där?
Vad är det som inte funkar?
Mm. Ja, hade du klarat av att gå in i det liksom professionella modet i det läget?
Ja, jag tror att jag hade liksom haft frågor, absolut, det hade jag haft.
Mm, okej. Okay. Mm. Ja, men Björn, du är ju psykolog och du har bland annat skrivit boken Omtyckta människor och du har den här podden Dumma människor. Mm. Om jag bara får börja med att fråga dig, alltså, vad betyder just vänskapsrelationer för oss människor?
Det betyder extremt mycket. Om man tittar på såna här studier över vad som ger folk mening i livet, så brukar det vara en av de saker som kommer allra högst, det här med vänskap. Så att för de allra flesta så är det något väldigt viktigt. Det är ju ofta ganska, idag ska vi prata om när det tar slut, men det är ofta ganska stabila relationer som man kan ha, liksom, romantiska partners kan komma och gå och sådär, men att man ofta har, vänskaper är ofta lite mer stabila och så.
Mm, mm. Och vad fyller det för liksom funktion i livet då, vänskap?
Allt möjligt. Det kan vara allt från socialt skyddsnät, någon slags liksom försäkringskassan eller på att säga, till någon man bara har väldigt kul med. Det kan vara någon som man tycker om att göra liksom specifika aktiviteter med och sådär. Att man har någon att vända sig till i liksom tider av kris och sådär. Tröst. Verkligen allt möjligt. Vänskaper kan ju se ganska olika ut.
Absolut. Mm. Jag tänker också det här att ha roligt med måste ju vara en viktig grej.
Ja, ha roligt med. Verkligen, verkligen. Ja.
Och om vi går in på det här med att liksom göra slut med en kompis. Upplever du att det är något som många funderar över?
Ja, det är någonting man stöter på då och då. Alltså det är väl ganska ofta som jag i terapirummet får prata med klienten om vänskapsrelationer som är skaviga, och sen så någon gång då och då så kan det ju vara någon som har blivit dumpad av en vän eller som funderar på att göra det själv. Men även i mitt privata liv så händer det att jag stöter på den typen av frågeställningar.
Men om jag bara så här rakt på sak frågar, är det ens rimligt att göra slut med en kompis?
Ja, det tycker jag att det kan vara.
Okay.
Alltså, ibland tänker jag att vi skulle vara allihopa vara lite hjälpta av att tänka på vänskapsrelationer som, precis som man kan ha romantiska relationer liksom, bara en del av livet och sen så liksom, utvecklas man som person eller man kanske går lite olika håll och så träffar man någon annan och sådär. Och det kan vara helt okej. Okay. Alltså, det behöver inte göra att den här tiden som man har haft tillsammans med den andra är bortkastad, utan man kanske kan vara tacksam för det ändå. Alltså jag tänker, om man ser tillbaka på sitt liv, så har man ju haft, alltså man gick i låg- och mellanstadiet, så högstadiet, gymnasiet. Man kanske hade lite olika gäng då, och det är helt i sin ordning. Och sen så fick man universitetskompisar och jobbarkompisar. Och, alltså att man utvecklas som person, och olika perioder i livet så har man lite olika behov. Alltså jag tror att man behöver inte tänka på en vänskapsrelation som någonting som nödvändigtvis måste vara för evigt. Nej. Utan att man kan ha, det är något helt naturligt att man går, att de här stigarna går i lite olika riktningar ibland, och sen så kanske man hittar tillbaka till ibland och ibland inte, men då tänker jag att det kan vara fint att vara tacksam över den tid man fick ihop, och man behöver inte tänka på det som ett misslyckande nödvändigtvis.
Nej, men om vi nu liksom säger, ja, men om jag frågar så här, hur ska jag göra för att ta reda på om det här är en vänskap som jag kanske borde avsluta på något sätt? Hur gör jag?
Ja, den är svår. Ibland får jag den här frågan i terapirummet också, i vanliga eller i romantiska relationer. Mm. Hur vet man när det är dags att göra slut? Och den bästa lilla övning man kan göra där tycker jag är att fundera på hur det har sett ut över tid. Också, det här gäller också i vänskapsrelationer, så att man inte fattar något impulsivt beslut. Alltså att just idag tisdag känner jag att jag aldrig mer vill träffa Kalle. Att man inte låter känslan just där och då vara det som avgör, utan att man tittar tillbaka på relationen. Man försöker zooma ut lite och få en lite historisk blick. Mm. Har jag känt så här varje dag i ett halvår? Ja, men då kanske det är en känsla som man ska ta lite mer på allvar. Mm. Men sen så finns det ju också en del såna här varningstecken som man brukar prata om ibland. Att till exempel det så här toxisk vänskap. Alltså, är det så att min kompis pratar väldigt mycket skit om andra tillsammans med mig, ja, då kanske det är så att den gör det med mig också. Mm. Eller om mig också, med andra. Är det så att jag känner att det är väldigt svårt att vara öppen och sårbar och våga visa mig svag tillsammans med den här vännen, ja, då kanske det är så att det inte är liksom en perfekt vänskap. Är det så att den här personen röjer andras förtroenden i mitt sällskap, då kanske det också kan vara ett varningstecken på att den gör samma sak med mina hemligheter.
Mm. Jag tänker, om man på något sätt känner sig lite utnyttjad, kan inte det vara en sån där liten...
Jajamensan, absolut. Ja. Om det känns som en ensidig vänskap. Ja. Alltså att så här, för det, om man, det finns sådana studier på vad folk tycker är viktigt i en vänskap, och då är det ju det här att man känner att båda bidrar. Och det behöver inte vara på samma sätt, men att det är någon typ av liksom jämlikhet i vänskapen, att man båda bidrar med någonting till buffén, och sen så kanske en tar med sig liksom köttbullar och den andra potatis, men att båda ger någonting i relationen. En ganska vanlig upplevelse kan ju vara så här att det är alltid jag som tar initiativ eller så. Ja.
Det tror jag många kan känna igen sig igen.
Ja, exakt. Och så kan det väl få vara, under förutsättning att man känner att den här andra personen då ger något annat kanske. Så är det alltid jag som tar initiativ, men den här personen får mig alltid att skratta. Då kan det vara värt att hålla i det ändå, så att säga.
Men går det här att systematisera på något sätt? Om man så att säga är osäker på, är det här en bra vänskap till mig? Förutom det här att tänka på det över tid, hur var det liksom förra veckan eller förra året? Finns det något annat sätt att liksom, för jag kan tänka att många blir liksom osäkra på hur ska jag kunna reda ut om det här är någon jag borde sluta vara med eller inte. Finns det något system på något vis?
Ja, det finns ju, alltså ett sånt här varningstecken då, det kan ju vara om man alltid känner sig dränerad efter att ha umgåtts med en viss person. Mm. Alltså så här, jag mår alltid lite sämre när jag har varit med Kalle än vad jag gjorde innan. Och ett sätt att få syn på det där, det är en sån grej som man jobbar med i kliniken ibland, är att man tar någon typ av, alltså man har ett schema. Där man får, man kan ha ett sånt här trafikljussystem, man kan sätta med färgpennor, rött, grönt och gult, och så här, grönt är jag får energi eller jag känner mig liksom upppiggad, gladare. Gult är att jag känner mig neutral, och rött är att jag känner mig dränerad, trött, nedstämd, sådana saker. Och sen så får man sitta, kör det där ett par veckor, att man har då ett schema med dagens timmar så att säga, och sen så kan man se om man umgås med den personen, efter det känner jag mig röd eller grön eller gul och sådär. Och det är faktiskt, det låter som en ganska banal övning, men den brukar verkligen kunna hjälpa folk att få insikter som de inte hade tidigare. Sådär att, oj, titta, torsdag förmiddag, då är jag alltid röd. Vad händer? Vad är det som har hänt då? Jo, just det, på onsdag kväll så är det ju bokcirkel med liksom Kajsa.
Ja.
Så att man kan få lite sådana aha-upplevelser.
Ja, men jag tror det kan vara bra att ha någonting sådär konkret och tydligt som man kan ta hjälp av för att analysera läget. Men om jag vänder lite på det då så här, kan inte vänskap ibland få skava lite ändå?
Verkligen. Ibland är ju den bästa vännen en som utmanar en.
Ja.
Om man har hamnat snett eller håller på med något som inte är bra för en eller så. Då kan ju den bästa vännen vara det som gör det obekvämt för en. Och ifrågasätter och sådär. Så det är också en viktig uppgift kan jag tycka att man har som vän, nära vän.
Jag tänker det, alltså det kan ju vara att ibland kan det vara svårt att ta att jag blir liksom irriterad på en kompis som kanske utmanar mig eller ifrågasätter mig lite grann. Alltså, finns det något sätt som jag kan komma förbi den där irritationen och se att det kanske finns något värdefullt som jag kan ta till mig?
Ja, exakt. Ibland man får det här, när vi får det här påslaget och blir lite arga, så när vi blir attackerade så blir vi lite sämre på att tänka, alltså rent sådär biokemiskt, prefrontalkortex kopplar ner och sådana där grejer. Så att, ibland är vi dåliga på att lyssna när vi är lite upprörda.
Exakt.
Så att då kan det vara, man kan väl vara hjälpt att försöka liksom lugna ner sig själv och liksom fundera lite efteråt. Så när man är lite lugnare kan man fundera på det den här kompisen sa och liksom försöka utvärdera om det kanske kom från omtanke eller så. Att, ja, det är väl en variant.
Ja, men det låter klokt. Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark, tillsammans med psykologen Björn Hedensjö och krönikören Ida Söderberg, och vi pratar om att göra slut med en vän. Ja, Ida Söderberg, du är journalist på Aftonbladet och du skrev en krönika om vänskap, och jag tänkte jag ska läsa inledningen på den. Jag blev ghostad av en kompis. Det lämnade mig i skam och förtvivlan, precis som när en romans inte längre vill. Ida, kan du berätta vad det var som hände?
Med den här vännen, tänker
ja,
du?
Ja, men precis.
Ja, vad hände? Vi hade ju varit vänner då ganska länge, ändå flera år. Och var ju nära, delade det mesta, tyckte ju jag i alla fall. Och jag tyckte otroligt mycket om henne. Ja. Verkligen. En underbar människa. Och sen så kanske eventuellt att vi ändå hade börjat lite glida isär. Alltså det är väl det att man får olika familjeliv, man gör... Ja, livet händer bara.
Ja, men precis.
Men jag tänkte ju väldigt mycket på henne och började liksom kontakta henne då och ville träffa henne. Och det här utvecklades ju till en lång sms-monolog från min sida som lämnades obesvarad.
Okay.
Ja, och så till slut... Ja, hon svarade liksom aldrig. Bara.
Nej, nej, hon ghostade dig som man säger.
Mm.
Ja. Hur var det?
Hemskt. Skamfyllt och skuldfyllt också då. Både och, båda de känslorna var väldigt tydliga.
Och vad händer med dig då när du känner så?
Ja, men skam är ju väldigt, ja, men man skäms ju väldigt mycket för sig själv och ifrågasätter på något sätt allt man är och hur man har varit som vän. Jag har ju för sig nära till de här känslorna, båda två. Men det var... Det är ju fruktansvärt. Det är ju det är bedrövliga känslor att bära på.
Mm. Ja, du skriver att det är mer skamfyllt att bli dumpad av en kompis än en kille. Kan du berätta hur du menar?
Det är ju pinsammare på något sätt. Det bekräftar, eller ja, det är inte alls vad det gör, utan, men det blir mer som att man är en dålig vän när du blir dumpad av en vän. Mm. Blir du dumpad av en partner, det är ju någonting alla blir någon gång. Det händer hela tiden, det ingår i liksom, livskontraktet att vara människa. Men vänskaper, de pågår ju oftast bara, eller puttrar på. Om någon inte, om den här vännen då inte vill ha dig plötsligt, då är det ju på något sätt du, den som har blivit dumpad, som har gjort någonting.
Mm. Tänker du att det säger någonting om dig som person?
Ja,
eller?
Verkligen. Ja. Jag måste ju ha varit en väldigt dålig kompis på något sätt. Men blir jag dumpad av en kille, då är det aldrig mitt fel.
Nej, självklart inte.
Ja, inte på samma sätt åtminstone. Och åtminstone det är inte så man pratar om det. När man pratar om med sina vänner, när en kärleksrelation tar slut, då vet man ju att man har hela sitt liksom, sin krets på sin sida. Det ingår ju. Det är så vi umgås på något sätt.
Ja, ja. Och de är inte det på samma sätt om det är en vän då som har ghostat?
Men det händer ju så sällan. Man pratar ju kanske inte heller om det på samma sätt. Jag pratade inte om det här särskilt mycket med mina kompisar när det hände, utan jag bar på det ensam. För att det var pinsamt och för att jag kände väldigt mycket skam inför situationen.
Mm. Men du satte dig ner och skrev krönikan då. Vad fick du att göra det?
Det var ju långt efter. Ja. Men jag tänker väldigt mycket på vänskap överlag. Och när jag skrev den där krönikan, så egentligen så började det med att jag började tänka på att hur viktiga mina vänner är för mig. Om jag inte hade den kretsen av vänner som jag har idag, då skulle jag inte kunna vara gift med min man. För att man får ju olika saker. Och att de är så otroligt viktiga för mig i mitt liv. Och i att jag överhuvudtaget liksom, ja, bara ska pågå som jag gör. Mm. De är grundläggande för mig.
Mm. Mm. När du hade skrivit den då, fick du någon respons från dina vänner om det här?
Ja, jag fick en tydligt är att det här ämnet väcker mycket känslor och engagemang, och att det är tydligt att man tycker väldigt olika, till exempel hur man ska, om man ska göra slut med en kompis eller om man ens ska överhuvudtaget ta upp problem som man kan upplevas ha med sin vän. Jag tycker till exempel att man ska vara försiktig med att ska man säga då, gå till attack är helt fel ord, men att
man inte behöver påpeka för sina vänner.
Ja, liksom. Exakt. Jag tycker att man ska vara lite försiktig med att uppfostra sina vänner, verkligen. För man kan vara, då måste man verkligen vara beredd på tillbaka kakor, för även om jag stör mig på mina kompisar, så kan jag räkna med att de också stör sig ibland. Man kanske måste bara acceptera att vi är olika och att man förlåter varandra lite mer än vad man kanske gör i en kärleksrelation.
Mm. Ja, men vi ska gå in på det lite mer alldeles strax. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, med journalisten Ida Söderberg och psykologen Björn Hedensjö. Och idag handlar programmet om att göra slut med en vän. Och vi har ju hört din berättelse, Ida, om att bli ghostad av en kompis. Vad säger du då, Björn? Är ghostande ett okej sätt att avsluta en vänskap?
Nej, jag tycker ghostande är aldrig okej, mer eller mindre, faktiskt.
Varför det?
Om det inte är så att liksom, den ena parten har varit otroligt liksom, aggressiv och ohyfsad själv, då kan det vara lämpligt att bara blocka, så att säga. Men annars så, om man ska avsluta en vänskap, då tycker jag att man är skyldig en förklaring. Och kanske allra helst att ge den andra en chans att rätta till det som är fel, så att säga. För att det som händer, det man händer när man Ghost, alltså, då hamnar man ju väldigt lätt i de där funderingarna som Ida beskrev. Just eftersom man inte har något svar så kommer man att liksom söka det i sitt huvud. Och då har vi den här allmänmänskliga tendensen att väldigt lätt hamna i självkritik eller i sådana förklaringar, att det måste vara något fel på mig och sådär. Alltså, ibland brukar jag tänka, alltså, en sån tanke man kan få i vänskaper som kanske är lite på glid, är så här, gud, jag vet inte om lyssnarna känner igen sig det här, men jag kan hamna i att, oj, jag har varit för dålig på att höra av mig. Det är min liksom automatiska tanke. Så där. Men om man tänker efter så den andra har ju inte heller hört av sig, så att säga. Så att det är så lätt att vi hamnar i självkritiska förklaringar, och med så ghosting, då är fältet fritt, så att säga. Då kan man har inte fått en förklaring och så. Så att jag tycker att det är schysst att vara lite specifik, ge den här kompisen en chans att liksom rätta till det man inte är nöjd med eller vad det kan vara.
Mm. Ja. Men Ida, vad tänker du om det Björn säger, att har du fått någon specifik förklaring? Hur hade det varit?
Ja, jag hade kanske inte funderat lika mycket, och jag hade ju absolut inte fortsatt med mina kontaktförsök som jag ju höll på med där ett tag. Men jag tycker också, jag vet inte, det är svårt, för att få en förklaring, då det krävs ju också av mig då att jag ska klara av att ta den istället för att börja argumentera emot. Åtminstone hur jag är lagd, så skulle jag nog börja argumentera mot, men du då? Du gör så här, du är så här. Kanske har svårt att acceptera. Så jag kan förstå att jag tycker att ghosting är fruktansvärt. Man ska inte hålla på. Jag håller med Björn. Men jag kan också förstå att man gör det, för att det är nog väldigt svårt.
Mm.
Och särskilt svårt att säga det till en vän, att jag inte är särskilt intresserad av dig längre.
Nej.
Det är ju svårt att säga till en partner också.
Absolut. Men om jag frågar dig, Ida, hur hade du gjort själv då, om du hade velat avsluta en vänskapsrelation?
Jag hade nog inte gjort det aktivt. Förstås om det inte var så som Björn tog upp där, att det finns om det är ett exceptionellt problem i den här relationen. Men är det bara någon som jag kanske inte har lika roligt med eller känner mig dränerad av, så skulle jag nog bara försöka fasa ut den på ett annat sätt.
På någon slags subtilt vis.
Om jag får göra ett litet instick bara, att det kan bero också på, så att säga, i vilken vänskapskrets. Om man tänker sig att man har krets 1 som är liksom de närmsta vännerna, krets 2 som är lite mer ytliga och krets 3 som är, så att säga, bekantskaper mer.
Mm.
Det finns ju lite olika regler där, vad man ska kalla det, kan jag tycka. Att de här som är allra närmast är väl kanske där då som man är skyldig någon förklaring och så. Och de som är lite mer vaga bekantskaper, där kan man ju nästan bara låta det rinna ut i sanden. Det finns ju någon sån social överenskommelse om att det är mer okej att göra så om man inte är så nära. Men om man har varit väldigt nära vänner och så en dag så är man plötsligt inte det. Då kan jag tycka att man är, att det är schysst att förklara varför.
Men den här skammen som kan komma av då att en vän avslutar vänskapsrelationen, Björn, alltså, vad kan man göra åt den då?
Skam. Det bästa motmedlet brukar ofta vara att liksom ta upp det på bordet på något sätt och liksom det är helt naturligt mänskligt. Det kan vara lite hjälpsamt att tänka på det. Men sen så, skam brukar ofta må väldigt dåligt av att komma ut i ljuset sådär, och den frodas när vi stoppar ner det, liksom gömmer undan den och går och grubblar för oss själva sådär. Så att på något sätt bara liksom adressera det, att liksom upp på bordet, kanske prata med någon om det, kanske till och med den här vännen då, idealiskt. Det är väl bra om man kan liksom kommunicera, men om man inte gör det, så ja, det är lite knepigt.
Mm. Ja, men där, jag kan ibland tänka att man kan försöka flytta det till att i någon mån istället känna skuld eller ansvar, för då blir det liksom mer hanterbart på något sätt. Men det är ju mer ett mindtrick på något vis.
Visst. Mm.
Men om jag frågar er så här då, båda två, alltså, problem i vänskapsrelationer kan ju också bara handla om att man är väldigt olika, alltså som jag var inne på, man kan ju ha börjat som barndomsvänner och sen börjar man leva lite olika liv, men hur olika kan man vara i en vänskapsrelation, tänker ni?
Jag tänker att man kan vara väldigt olika, och sen så kanske man, det kan ju vara att man har någon liten tårtbit av livet gemensamt, alltså att man tycker har ett gemensamt intresse eller så där, som man samlas kring, så att det finns ganska stort utrymme att vara olika. Sen så vet man från forskning att vi dras ju till folk som är lika generellt sett.
Ja.
Det här gamla uttrycket opposites attract, det är inte riktigt sant, utan det är snarare tvärtom, att vi dras till folk som påminner om oss själva på olika sätt. Men med det sagt så jag kan vara sådär att jag faktiskt söker mig lite grann till folk som är annorlunda än mig själv, för att jag tycker att det berikar livet. Ja. Så hittar man någonting som man har gemensamt, så kan den vänskapen funka bra som helst.
Mm.
Mm. Men jag tänker att det där tycker jag handlar lite om det du sa tidigare, Björn. Är det liksom den närmsta kretsen, då tycker jag nästan att det krävs lite samma referensram för att man ska kunna komma så nära som man faktiskt kan komma sina vänner. Men sen de här bekanta, då kan man ha ett.
Mm.
Ett intresse som man gör och man har jätteroligt. Men det blir inte mer än så.
Visst.
Men det kan ju ge någonting. Det kan vara ju jätteviktigt i livet. Den typen av relationer också.
Mm. Mm. Ida, i din krönika så skriver du så här att när jag stör mig på en vän begraver jag det djupt inom mig. Jag tycker det är rimligt. Allt ska inte ältas, luftas och dryftas, och dessutom ska inte mina vänner behöva ta ansvar för mina reaktioner. Kan du berätta lite mer om hur du tänker där?
Mm. Nej, men jag tycker nog fortfarande så som jag skrev. Den här tiden vi lever i är ju väldigt jag-fixerad, och man ska titta inåt väldigt mycket, hur man själv känner och tänker och hur man upplever allting. Och jag tror inte alltid att det är särskilt nyttigt, och man i det så glömmer man bort den här andra personen som också har massa känslor och tankar och den irritation som jag säkerligen väcker också. Och jag tycker lite ofta, åtminstone i vänskapskontraktet, att man kan försöka hålla liksom den typen av tjafs utanför, mm, om det går. Alltså, för att vårda relationen. Jag vet inte, det handlar ju också lite om respekt mot varandra.
Ja, man behöver inte liksom grotta och liksom pladdra och gå igenom allting jämt och ständigt.
Allt behöver inte ältas.
Nej.
Utan man kanske kan ta några veckor ifrån varandra. Alltså det går ju oftast över.
Precis. I den här filmen Banshees of Inisherin som vi då inledde med, så går det ju fullkomligt åt pipan med den vänskapen. Det är hus som bränns ner och husdjur dör och fingrar klipps av. Men ändå slutar filmen liksom i något slags hopp. De här två männen står på en strand och blickar ut över havet, och Columns hund springer runt medan Porrick då försöker vara lite sådär hård och stolt.
Some things there's no moving on from. And I think that's a good thing.
Porrick. Thanks for looking after my dog for me anyways.
Anytime.
Ja, vissa saker är svåra att släppa och det är bra, säger Porrick. Och sen säger ändå Colm, tack för att du har tagit hand om min hund. Och man liksom riktigt ser hur rörd Porrick blir, och det tänds en gnutta hopp där. Alltså, vad tänker ni? Om man har gjort slut med en vän, kan den där vänskapen återupptas på något sätt?
Jag tror det.
Och vad behövs då för att man ska liksom kunna göra det?
Ibland är det kanske bara tid som behövs. För att säg att man har haft någon stor konflikt eller sådär. Med tiden brukar ju sånt, om man tittar tillbaka på någon sån här konflikt man hade för 5 år sedan ibland, så kan ju den kännas ganska futtig. Och då kanske man kan liksom garva åt det ihop och lappa ihop. En viktig sak som behövs är väl alltså någon typ av tillit. Om man känner sig sviken till exempel av den andra personen, då kan man få en sån här tillitsskada i relationen som måste repareras, så att man känner att man kan lita på den här personen igen. Och då kanske man behöver älta det här gamla lite grann innan man kan få tillbaka den tilliten.
Ja, men vad säger du, Ida? Alltså, behöver man i så fall rensa luften på något vis?
Jag rensar tydligen helst inte luften, men så det beror väl på hur den här vänskapen har tagit slut, om det behövs. Jag insåg att jag har nog bråkat med en kompis. En kompis jag bråkar ganska mycket med, börjar jag tänka på nu, men vi liksom lyckades reparera det där utan att prata om det särskilt mycket, utan vi accepterade väl att då händer det här. Men det är ju jättestor skillnad om det är en tillitsfråga. Alltså om man har känt sig sviken, om man har brutit ett förtroende. Mm. Det är någonting annat.
Mm. Jag tyckte det var jätteklokt det där du sa faktiskt om att inte liksom älta allt. Mm. Det är en sån framgångsfaktor i alla relationer, i det här med acceptans för olikhet. Att man inte tänker att man behöver göra om andra till sin egen avbild. Mm. Och då får man, då ingår det liksom att folk kommer att göra saker man inte alltid gillar och sådär. Så
Men om man nu ska reparera en skada, Björn, alltså, hur gör man det?
Då kan det behövas en ursäkt, den här liksom superkraften att kunna säga förlåt. Om man är den som känner att man har gjort fel, då att man kan medge det och sen också på något vis försäkra att man inte, att man har lärt sig något av det och inte kommer göra samma sak igen och så. Det är väl vägen framåt där, tänker jag.
Vad tänker du, Ida?
Nej, men ja, absolut. En ursäkt låter väl bra. Ja. Jag vet faktiskt inte, men ja, det är väl där man måste börja. Alltid.
Men om vi vänder på det då, om man nu inte vill bli dumpad av en vän, alltså vad är det viktigaste man ska se till att göra då? Alltså finns det några liksom gyllene regler att hålla sig till för att vara en bra vän då? Så man inte hamnar i det där läget att man blir dumpad.
Jag tänker att liksom en sån här gyllene regel i alla relationstyper är egentligen att man också sån liksom romantisk kärlek och så, att man tänker att det är inte något som bara finns, utan att det är något som man liksom gör eller skapar. Att liksom kärlek är en aktiv handling på något vis, vänskap är en aktiv handling, att den behöver underhållas på olika sätt, att man hör av sig eller att man liksom bidrar på något sätt.
Ja, men jag förstår.
Fundera på den andres behov. Ja. Liksom ta sig ur sitt eget huvud, fundera på vad kan den här personen behöva av mig och sådär.
Ja. Ida, jag måste bara snabbt få fråga dig. Alltså, hur gick det med den där vännen? Har ni någon kontakt idag?
Nej, det har vi inte.
Nej. Och tror att ni kommer att få det? Och hur skulle det gå till i så fall?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Okay.
Men skulle det bli så att vi stöter på varandra, då hoppas jag ju att vi kan. Jag tänker jättemycket på det där, fantiserar jättemycket på hur det skulle gå till och vad vi skulle säga till varandra vid ett sånt tillfälle.
Saknar du henne?
Ja, alltså jag tyckte hon var oemotståndlig, så, men vi får se.
Det var ett fint avslut. Tack så mycket, Ida Söderberg, journalist på Aftonbladet, och Björn Hedensjö, psykolog. Det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, och producent för dagens program var Pernilla Kommes. Tekniker var Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till förmiddagmed@sverigesradio.se.
Och jag kan tillägga att det här var en återutsändning från 21 mars. Så ska dopade idrottare slå nya världsrekord i Las Vegas. Ja, det är ämnet för dagens Eko som börjar om en dryg minut. Gäst är Radiosportens Alexander Lundholm.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar. Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Om en ung man som längtar efter ett nytt liv, men som ska göra ett sista jobb åt sina tidigare uppdragsgivare.
Hans första tanke var att smyga ut genom entrén på framsidan av fabriken. Sen såg han att de hängde kring just hans bil. Han fattade inte hur de fått reda på regnumret. De var ju danskskyltar och skriven på Aminas kusin. Mille skötte snacket medan de andra två stod avsides och glodde i telefonerna. De sa aldrig sina namn.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och hjärtmarkera gärna novellen i appen så får du en notis om när nya berättelser finns att lyssna till.
Alexander, kommer vi få se en dopad sprinterlöpare slå världsrekord i 100 meter snart, tror du?
Ja, om det inte blir ett världsrekord under Enhanced Games nästa år så kommer det ses som ett fiasko av många om de springer långsammare under de dopades OS än under riktiga OS.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så ska dopade idrottare slå nya världsrekord i Las Vegas.
Tick, tack, tick, tack.
Kameran zoomar in på en grekisk marmorstaty av en man med tygstycke svept över de breda axlarna och omkring de definierade magmusklerna. Stenen krackelerar och framträder en mänsklig man.
We dream beyond what we were allowed to dream.
Det är den 21 maj 2025. Och datumen för det som kallas Enhanced Games, de förbättrade spelen, presenteras i en svartvit film.
We are here to move humanity forward.
I maj 2026 ska de hållas i Las Vegas. Då ska friidrottare, simmare och tyngdlyftare enligt planen tävla om och vinna $1 miljon för varje nytt världsrekord. Och de ska göra det med hjälp av dopning.
So many technological and scientific advancements have been held back by an old rule set and now they are unleashed.
Senare samma dag håller grundaren Aaron D'Souza en presskonferens. Om 50 år, säger han, kommer vi se tillbaka och säga wow, det var på den här dagen som vi öppnade upp för möjligheten att skapa supermänniskor.
Wow, it was at this day where we unlock superhumanity.
Gäst är Alexander Lundholm, reporter på Radiosporten som gjort dokumentären Enhanced Games där dopningen ska släppas fri.
Men Alexander, jag tänker om vi börjar med några exempel på hur ju dopning faktiskt förekommit också i den etablerade idrotten, trots att det varit förbjudet. Var börjar den historien?
Ja, så länge idrott och tävling existerat så har ju människor velat vinna och till vilket pris som helst ibland. Det har ju experimenterats med olika substanser och läkemedel genom historien. Men under 60-talet så började man uppmärksamma att elitidrottarna använde anabola steroider för att bli bättre. Mm-hmm. Men det var först en bit in på 70-talet som de här anabola steroiderna förbjöds och testmetoderna utvecklades för att hitta det också.
Okej. Okay.
En man blev ansiktet utåt för dopning på 80-talet.
Men nu är det Lewis, eller Johnson.
Och det var ju kanadensaren Ben Johnson.
Och iväg går de och Johnson är snabba. Johnson vinner! Titta till! Och Leo Olsson, Junio!
Som vann OS-guldet i Seoul 1988 på 100 meter när han slog självaste Carl Lewis och satte världsrekord med 9,79. Men så ganska snabbt därefter så åkte han ju fast för dopning.
Den största skandalen någonsin inom idrotten. Världens snabbaste man och något av idrottens omslagspojke, Ben Johnson, var dopad under världsrekordloppet i lördags.
Och så hur går det där sen då?
Jo, men det satsades på att göra testerna mer exakta och en internationell antidopningsbyrå, WADA, skapades på 90-talet och stjärnor åker ju fast gång på gång.
Färdiga. Och där går det, och det är en rysligt bra start på Marion Jones.
Min stora idol var ju Marion Jones, en amerikansk sprinterlöpare som var överlägset bäst i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, du kanske minns.
Oj, 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 vad är överlägsen här?
Lady Marion.
Marion Jones, världens sprinterdrottning.
Hon var särskilt din favorit.
Absolut, eller? Hon var världens snabbaste kvinna. Hon skulle vinna 5 OS-guld under OS i Sydney 2000. Det blev 3 och hon utklassade de andra fullständigt på 100 meter.
Vilken överlägsen seger på 10,75!
Fullständigt överlägsen! Vilken tjej! Va?
Men samtidigt under samma spel så testade hennes man CJ Hunter kulstötaren positivt för dopning. Men jag vill ju ändå så gärna tro på Marion Jones och hennes version, ja, att hon aldrig skulle dopa sig.
Hon visste inget om vad hennes man...
Nej, absolut inte.
I want you to know that I have been dishonest.
Med åren som följde så rasade ju allt samman för Marion Jones, och hon erkände till sist att hon varit dopad i den stora Balco-skandalen.
And you have the right to be angry with me.
Och hamnade ju även i fängelse för att ha ljugit under utredningen.
Och som du säger, också besviken väldigt, personligen.
Väldigt besviken på Marion Jones, som jag hade trott på och försvarat i alla år.
I have let my country down and I have let myself down.
Och jag menar, om du skulle sammanfatta här då, alltså de bästa argumenten mot dopning efter allt det här som du beskrivit, hur låter de?
Men det handlar ju framförallt om att det är farligt för kroppen. Och jag har pratat med hormonläkaren och docenten Mikael Lettighet som jobbat mycket med dopade. Och han nämner bland annat bröstutveckling hos män, akne, högt blodtryck och för kvinnor fler biverkningar, som till exempel att man utvecklar en basröst när stämbanden växer på sig, klitoris växer på sig, det blir som en minipenis, det är mensstörningar, och det här klassiska manliga håravfallet drabbar då även de dopade kvinnorna. Men samtidigt så har det ju funnits en debatt och en diskussion om ifall det är hopplöst och naivt att försöka stoppa dopningen. Det kanske är lika bra att släppa det lös eftersom det ändå inte verkar gå att stoppa.
I alla fall att det om och om igen upptäcks att idrottare försöker dopa sig.
Eftersom vi hela tiden blir lurade och hela tiden chockade och kallar det för skandaler, när vi vet att det kommer att hända igen och igen och igen.
Så ja, om vi går över då till den här motrörelsen, eller vad vi ska kalla det, som börjar ta form.
Now one group wants to celebrate athletes who make that choice.
It's being called the Steroid Olympics.
And they plan to let athletes use performance-enhancing drugs.
Alltså en annan idé om ett slags OS som istället, vad det verkar, uppmuntrar dopning. The Enhanced Games. Hur uppstår den där idén?
Ja, det börjar med den australiske tech-entreprenören, affärsmannen och juridikexperten Aaron D'Souza. Och han presenterar en idé 2023 om då Enhanced Games, alltså ungefär de förbättrade spelen. Där idrottare ska få använda prestationshöjande preparat, alltså dopning, för att göra så bra resultat som möjligt. Dopningen ska släppas fri.
So instead of this unfair, dishonest playing field, let's do it all out in the open, honestly and transparently.
Och de ska utmana OS, och det gör ju att det direkt kallas för ett dopnings-OS.
The Olympics are like the opera, and we're like a rock concert.
I am the fastest man in the world.
Och de säger då att det finns en man,
but you've never heard of me,
som ska springa snabbare än Usain Bolts världsrekord på 100 meter.
I've broken Usain Bolts 100 meter record.
Och att han kommer att springa snabbare än världsrekordet under de första spelen.
Alltså de lovar att den här människan finns redan, men de säger inte vem det är, eller?
Precis.
I am a proud enhanced athlete.
Det är ju gjort för att man ska bli nyfiken.
Verkligen.
Okej, men efter det då, jag menar, hur tänker sig den här entreprenören att det ska gå till rent praktiskt det här?
Han säger att de första spelen ska arrangeras redan 2024. Mm. Och sporterna skulle vara friidrott, simning, tyngdlyftning, kampsport och gymnastik. Och idrottarna ska få använda preparat som annars räknas som dopning. Och om man sätter världsrekord under spelen så ska man få $1 miljon. De säger också att det ska bli de säkraste tävlingarna i världen eftersom idrottarna kommer att vara öppna med vilka preparat de har. Och därmed så ska också läkarna kunna hjälpa dem att klara sig igenom det här. Men tiden går och det blir allt fler frågetecken kring om det verkligen kommer att bli av. Alltså det behövs ju pengar.
Och om det blir en massa av världsrekord, många miljoner dollar.
Ja, då krävs det väldigt mycket pengar. Men då i början av 2024 så går PayPal-grundaren Peter Thiel in med pengar. Mm-hmm. Och han har ju mycket pengar han. Och tidigare också investerat i företag som vill hjälpa människor att med hjälp av tekniska och medicinska hjälpmedel leva mycket längre än vad vi kan göra idag. Så han har redan varit inne på det här spåret kan man ju säga. Så med honom kommer pengar. Men det behövs ju också en sak till. Det behövs ju idrottare som vill vara med och tävla. Det är ju ganska avgörande, eller hur?
Ja, och som ska vara beredda att utsätta sig för det här med dopningen då.
Exakt, och dessutom då behöver vara tillräckligt talangfulla för att kunna slå rekord. Så de behöver ju en stor stjärna.
Och hur går det då med det? Alltså de hade hintat om att det fanns någon hemlig löpare.
Mm. Men nu kommer ändå ett första namn då, våren 2024.
I'm excited to get back in the water.
Då presenteras simmaren James Magnussen från Australien. Mm-hmm. Och han är inte vem som helst, alltså han har vunnit VM-guld på 100 meter frisim både 2011 och 2013. Och det här är alltså en föredetting som nu vill göra comeback och så ska han dopa sig till ett världsrekord på Enhanced Games.
Och det här är han öppen med, det är det här han vill göra.
Mm. Mm-hmm. Han vill ha pengarna framförallt också, säger han.
Ja,
you know when you sit around the pub with your mates and you say, what would you do for $1 million? I'd try and break world record for $1 million.
Han som varit en hjälte i Australien, han blir nu bannad ifrån att träna i pooler i Australien nu när han säger att han dopar sig. Men senare har också den grekiska simmaren Christian Golomeyev anslutit och han vann EM-guld så sent som 2024. Så det här är ju två riktigt bra simmare med fina meriter.
Men medans de här planerna då tar form ändå steg för steg, alltså hur låter reaktionerna på det där ute i idrottsvärlden och så där?
Well, it's bollocks, isn't it? Really?
Det var ju många stora namn som gick ut och fördömde det. Friidrottsförbundets president Sebastian Coe sa att om någon är så idiotisk nog att delta dopad eller ej så kommer de att stängas av för en lång tid framöver.
If anybody is moronic enough, they'll get banned.
Det är hårda ord.
Ja, och Åke Andrén Sandberg som tidigare varit ordförande för den svenska antidopningsorganisationen sa att det kommer att vara som att gå och se en show, en cirkus som absolut inte har någonting med idrott att göra egentligen.
Det blir lite gärna så Stark Adolf på Kiviks marknad.
Och när du i din dokumentär då ser närmare på det här och ställer frågor till organisatörerna hur de resonerar själva inom de här Enhanced Games och svara på all den här kritiken. Vad säger de till dig?
We want to remove the stigma of performance enhancements, educate the population so that they can make a choice. My body, my choice.
Christina Smith som själv tävlat i bob under OS 2002 och som nu sitter i ledningen för Enhanced Games. Hon pratar väldigt mycket om att Enhanced Games står för change, att det handlar om att inte motarbeta forskningens framsteg och att människor själva ska få bestämma över sina egna kroppar, som hon säger, min kropp, mitt val.
We don't use the D word, as I say, the drug word.
Hon bad mig till exempel att inte använda det hon kallade för D-ordet.
Okay.
Alltså för dopning eller droger.
Det känns som vi brutit mot det redan.
Ja. Okay. Hon ville att jag istället skulle använda prestationshöjande preparat eller medel. Mm-hmm. Och att man inte ska säga steroidmissbrukare utan istället förbättrad. Eller att man inte ska säga fusk utan istället demonstration av vetenskap.
And so I encourage you as a media person to start using the new language.
På sin hemsida har de tackat HBTQ-rörelsen för kampen för tolerans och inkludering och haft en lista med råd på hur man ska komma ut som förbättrad, alltså dopad. Och den listan påminner väldigt mycket om de råd man får när man ska komma ut som gay.
Ah, jag har några... ut ur garderoben liksom, ja, precis. Fast med komma ut ur garderoben som dopad. Biceps. Mm. Ja.
Punkt 1. Du behöver inte komma ut som förbättrad. Det är upp till dig om du vill hålla det privat. Punkt 2. Att komma ut kan vara en positiv upplevelse. Det kan kännas frigörande och du kan vara en förebild för andra. Punkt 3. Bry dig inte om andras reaktioner. Och 4. Ge omgivningen tid att ta in. Att de reagerar negativt först betyder inte att de alltid kommer att vara det.
Men okej. Okay. Vad händer sen med de här högt flygande planerna?
Ja, Trump blir president. Under våren 2025 så investerar hans son Donald Trump Jr. i Enhanced Games via sitt riskkapitalbolag som säger sig investera i företag med konservativa värderingar. Han menar då att det här spelet Enhanced Games passar in i MAGA-tanken, alltså Make America Great-rörelsen.
But in Trump's America,
the impossible is what we do best.
Det handlar om excellens, innovation och amerikansk dominans. Precis det som MAGA-rörelsen står för, säger han.
Men det är lite också... annan paketering här, ja, får man
kan
säga.
Man säga. Ja.
Så det verkar ju då som att man svänger om här lite då från mer liberalt språkbruk till det här MAGA-snacket, eller?
Ja, men att Trump Jr. är med på det här kanske inte är så konstigt när det handlar om att gå emot etablissemangets sanning i vad som är rätt och fel och att vara oppositionell mot den traditionella idrotten.
20.91 seconds. That's the world record.
Samma dag som datumen för The Enhanced Games annonseras så släpps också en film på tävlingens hemsida.
When someone finally beats it, it's not just a record that falls, it's a wall coming down.
Det är en dokumentär om simmarna James Magnussen och Christian Golomeev som anslutit sig till spelen.
Like okay, last race, I have nothing to lose, just like don't think about anything.
Let's go Christian.
I den här filmen hävdas att den grekiske simmaren Golomeev slagit världsrekordet i 50 meter frisim. Och han har gjort det med så kallade prestationshöjande substanser, alltså dopningsmedel i kroppen. Men idrottsvärlden erkänner inte hans resultat. Så Alexander, jag menar, nu ser det ju då faktiskt ut som att Enhanced Games ska bli av. Och de påstår ju då till och med att världsrekord redan har slagits innan det ens gått av stapeln här. Mm. Vad är det som väntar nu?
Även om det här världsrekordet då var med knapp marginal så är det ju ett stort steg för de förbättrade spelen. De har varit väldigt framgångsrika PR-maskiner att få ut sin idé, men nu när det närmar sig så har ju idén krympt väldigt mycket. Det som har kallats för ett dopnings-OS är nu nere i att det bara ska vara tre sporter och några få grenar. Mm-hmm. Det är 50 meter, 100 meter frisim och fjärilsim, det är 100 meter löpning, det är kort häck och det är tre grenar styrkelyft. Tydliga grenar där man snabbt kan se om det blir ett världsrekord. Allting i samma arena och det är bara fyra simmare som har presenterats än så länge. Än så länge vet vi ingen friidrottsprofil och personen som de påstår redan har slagit världsrekordet på 100 meter löpning har de fortfarande då inte presenterat. Och många tvivlar ju fortfarande på att den personen ens finns.
Men jag tänker då, jag menar, även om kritikerna kallar det för någon slags cirkus och Starka Adolf och sådär, så är ju det uppenbarligen någonting som har lockat en publik, jag menar, genom tiderna. Mm. Och man blir ju nyfiken här på om det går att skapa någon slags supermänniskor med hjälp av dopning så här. Alltså om det är faktiskt fysiskt möjligt.
Ja, och var gränserna för en människa kan gå egentligen när man får proppa sig full med vad som helst egentligen och fläska på med allt man har. Och då vet vi ju inte var gränserna går. Då skulle rekordet bli på en omänsklig nivå kanske då som vi inte upplevt ens i närheten av. Men simmaren James Magnusson har kanske ändå, tycker jag, redan visat att det kanske inte går att svälla upp sin kropp hur mycket som helst. Det mest virala från den här senaste tiden har ju blivit bilderna på James Magnussons kropp, som är betydligt mer muskulös än tidigare. Hans överkroppsmuskler väller numera ut ur simdräkten. Han är nästan som en karikatyrbild av en uppdopad idrottare, skulle jag säga nu.
Det är starka Adolf.
Ja, exakt. Och han själv menar att han tagit för mycket preparat till och med. Han har dopat sig för mycket så att han blivit seg i bassängen. Det är inte helt effektivt att vara så där stor. Så den mänskliga kroppen och naturens lagar har ju ändå sina begränsningar. Större och större muskler kommer inte betyda bättre och bättre resultat. Det kommer att finnas en gräns för vad dopningen kan göra. Det troliga är ju, som hormonläkaren och docenten Mikael Lätthed sa till mig, det är att dopningens biverkningar kommer att stoppa idrottarna på vägen mot det de hoppas ska bli då omänskliga resultat.
Vi får se hur många som står där på startlinjen i Las Vegas då till slut.
Exakt hur många som har fallit på vägen skadade.
Tack så mycket, Alexander.
Tack.
Programledare var Robin Olin, gäst Alexander Lundholm, producerade gjorde Hedvig Holgersson. Lyssna också på Radiosporten dokumentär Enhanced Games, där dopningen ska släppas fri.
Och ett rykande färskt, Dagens Eko, publiceras om bara några sekunder i vår app Sveriges Radio Play. Och du söker på, såklart, Dagens Eko. Om 2 minuter börjar Vetenskapsradion med Camilla Widerbeck. Nu är klockan 5.
Säpo varnar nu för en ny typ av våldsbejakande högerextrema klubbar som lockar till sig unga. Det handlar om så kallade aktivklubbar där man gymmar eller tränar kampsport ihop. Fredrik Hallström är operativ chef på Säkerhetspolisen och säger att klubbarna finns på flera håll i landet och att fler behöver känna till utvecklingen för att förhindra att unga dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Fredrik Hallström på Säkerhetspolisen. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israelisk-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. Listan över bluffföretag som håller på med investeringsbedrägerier växer. Över 31 000 bolag finns nu på den internationella samarbetsorganisationen IOSCOs varningslista. Där rapporterar Ekonomiekot. Bedragarna utnyttjar bland annat kändisars namn för att skapa falska annonser i sociala medier och användare luras sedan till chattgrupper med falska investeringstips. En svensk har blivit utnämnd att ta plats i en kommitté som ger vaccinråd till USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Det handlar om epidemiologen och biostatistiken Martin Kulldorff, rapporterar New York Times. Tidigare i veckan sparkade USA:s hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén. Nu har han utsett 8 nya personer, däribland alltså svenske Martin Kulldorff. Ekots nyheter klockan 5. Jag heter Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio. I Vetenskapsradion om några minuter ska vi åka tåg, för att tåget är en sån bra plats att arbeta på. Det tycker Bertil Bengtsson, som är 98 år, juridikprofessor och före detta HD-domare. Han jobbar fortfarande och har ett arbetsrum som står och väntar på Justitiedepartementet. Men helst jobbar han på tåget. Häng med på en tur i Vetenskapsradion alldeles strax.
Men innan vi hör Camilla Widerbecks reportage om Bertil Bengtsson kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt torsdag morgon den 12 juni. Har du en nyvaken Eskil som ligger bredvid dig i sängen kan du ju både önska god morgon och lägga till ett grattis på namnsdagen idag, alltså 12 juni. Nästa ekosändning har vi 17:30 och P1 Morgon börjar en minut i 17:30.
Hej, jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar vägen när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, snabel@sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Och ett nytt avsnitt kan vi höra söndag eftermiddag klockan 5. Men då är det inte Majgull Axelsson som svarar på lyssnarnas frågor utan Andrev Walden. Nu dags för Vetenskapsradion, en repris från 27 mars.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan någon av oss söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt tur.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr, så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Jag ska sätta sig i vagnet till en första gång. Då går jag i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats på bevidande.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där fullt, men då har du...
jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett det.
Det här tåget har inga riktiga första klassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Du kan titta om och åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på, så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Nu är du ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu.
Ja, nej, det är inte skit.
Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo, då.
Så det där.
Nej, vi tillhör ju en generation som gick väldigt, väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket. Så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varann sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare, och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt, för när jag pensionerades nu, hela världen öppnade sig. Och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg, så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konstvetenskap. Det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig, så han var inte ett dugg lycklig. Han hade separationsångest.
Nej, men jag trivdes så väldigt bra på domstolen. Så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga ju, och då var pensionsåldern 67 år. Nu hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de har...
Men sen kom ju det här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.